Hej och välkomna till NR Småland, avsnitt 80. Datum för inspelning är 20 november 2022. Mitt namn är Linus och jag poddar med Jonas idag. Tjena Jonas.
Tjena.
Är det bra?
Ja då, det är det. Nu har ju fotbolls-VM börjat så nu är det bra.
Ja.
Det är massa äckliga sparka boll.
Ja, dagens match är väl inte en av de bästa som kommer spelas det här mästerskapet kanske.
Nej, det är det inte.
Ja, och sen har vi med Robert också. Tjena Robert.
Tjena.
Hur är det med dig?
Jo, men det är bra. Och jag tittar inte på fotboll. Jag skriver min Range Rover istället. Det är mycket mer kärligt.
Men, ja, jävla pissväder är det.
Ja, men fan, lite snö. Det var rätt så fint tycker jag. Däremot så är det lite jobbigt för alla oss som har glömt sätta på vinterdäcken. Det kommer bli rätt så halt och slappigt imorgon.
Jag har ju gjort det. Jag får gå till jobbet imorgon tror jag. Men ja, vi ska väl hoppa in i första segmentet här då. Hänt i nästet. Har ni varit på torgmöte i Växjö?
Mm.
Du höll att tal också?
Ja, jag gjorde det. Det råkade bli så.
Du är en riktig talare nu.
Ja, alltså det är tredje gången i år jag håller tal ute offentligt så.
Ena var i båten var du satt och skrek.
Ja, precis där i Jönköping.
Och sen var det i Vetlanda första.
Ja, då var vi också, det var ju då vi hade massa torgmöten så, eller blixttal någonstans. Mm, där. Jönköping, Nässjö, Eksjö, Vetlanda.
Just det.
Men är inte det, om jag får avbryta lite, rätt positiv grej med motståndsvarelsen så är att man liksom verkligen får prova på nya saker. Jag menar Jonas, hade du hållit ett tal inför folk om du inte varit med i motståndsrörelsen?
Nej, alltså hade det här varit för 5-6 år sedan så hade jag aldrig hållit tal. Men nu har man utvecklat så mycket så man känner sig bekväm i sådana situationer också. Och det är det som...
Jag menar det, alltså, man blir ju mycket starkare som människa när man gör en sån grej.
Ja, och sen att man får chansen att prova också. Det är också väldigt bra. Jag menar, man kan ju inte mer än att misslyckas och det är inte så farligt det heller.
Nej.
Så det, men jag, vill man växa som person så är det bara att ansluta sig till motståndsrörelsen.
Nej, men det, jag har ju lyssnat på de två tidigare talen. Det här har jag inte lyssnat på. Det vet inte om det finns ljudinspelat. Finns det video?
Jo, det gör det. Men vi löser det.
Så, men ja, ta oss igenom den här dagen i Växjö då.
Ja. Ja, det var ju då lördagen den 12 november så höll vi torgmöte i centrala Växjö. Och det är någonting som vi inte har gjort under min tid i organisationen i alla fall. Inte just i centrala Växjö utan vi har varit mer i utkanten. För det är också lite spännande att inta nya platser. Men vi började i dagen då med att ställa upp oss vid Båtmanstorget tror jag det heter. Och där då som sagt så höll ju jag tal först och sen höll ju även Viktor tal. Det var hans debut som talare. Och jag talade lite då om den här händelsen som hände 1985. När Nordiska rikspartiet skulle ha en demonstration i Växjö. Och ja, det gick väl inte så jättebra för dem. Det var väl 2000 har jag läst arga växjöbor som försökte slå ihjäl dem i princip.
Men alltså, om jag får flika in lite där så lite bakgrundsinformation.
Mm.
Från en kille som var på plats och bevittnade detta.
Mm.
Och det man får se på den här lite kända filmen som SVT har sitt arkiv där. När de blev liksom bortjagade och folk kastade ägg på dem och sådär. Det man inte fick se, det var ju när liksom de gick och rundsparkade ner kommunister på väg mot resecentrum. En av de där killarna, han gick ju på kampsport så han liksom lusade till både en och annan kommunist. Sen så gick de ju till resecentret för polisen, ville att de skulle dit så de kunde låsa in dem där då. För som sagt, det var ju jävligt många som ville ha ihjäl dem då.
Men ja, alltså, de försvarade sig. Det var en av dem som blev ihjälslagen. Halvt. Så hade inte civilpersoner gått in och brutit upp där så hade de ju slagit ihjäl en av Nordiska rikspartiets medlemmar.
Men de försvarade sig i alla fall.
Ja, jo, men det är klart, de var ju nationalsocialister så.
Och sen, ja, om vi ska kanske inte stanna vid 1985 så jättemycket, men den här judiska kvinnan som slår en väska i bakhuvudet. På...
Jo, precis. Det tog jag också upp i mitt tal då. Alltså, det var ju om den här dagen att Växjö valde sida, kan man säga. Typ. De har ju varit jävligt stolta och skrytit om att de sparkade ut nazismen ur staden och att den inte var välkommen och sånt.
Mm.
Och då tar jag även upp den händelsen med den här psyksjuka kvinnan som bara några år efter den här händelsen tog sitt liv. Och hon har utnyttjats då av, ja, folkfientliga organisationer och sånt.
Ja, och massmedia.
Jo, för hon vill ju aldrig bli uppmärksammad eller vara offentlig. Så.
Grejen är att den hyllas i massmedia. Den bilden, hon slår väskan i bakhuvudet.
Mm.
Men om man blickar lite djupare på den händelsen. Alltså, det är ju livsfarligt. Alltså, det där. För att man vet ju inte vad hon har i väskan. Hon kan ju ha en tegelsten där i.
Jo, men precis.
Så att...
alltså, var det inte just det att hon hade en tegelsten i väskan?
Det vet jag inte. Jag har inte sett några uppgifter om att hon ska ha haft det.
Nej, men sen... grejen är ju att den kan... alltså sånt där, och man har ju sett det flera gånger att de hyllar typ AFA som står upp mot nazister i Kärrtorp och alltså barnfamilj, då står det att det var barnfamiljer och civila som tog kampen i Kärrtorp, vilket inte jo, var, det var precis. Ju liksom RF och AFA som var där.
Mm. Jo, men det var lite så jag talade om, och sen sa jag även till Växjö där att de har en ny chans att välja sida. Väljer den rätta sidan. Och tog även upp vad de har fått istället av politiker och Araby, Dalbo. Det är inte så trevliga ställen att vara på. Och allt skit som händer. Det var ju lite sånt jag tog upp. Och sen efter mig då så höll ju Viktor tal. Och han pratade ju då om att det kommer ett nytt styre då i riksdagen, men att det kommer fortfarande inte hjälpa. Och att det som behövs är revolution. Och ja, att Nordiska motståndsrörelsen kommer stå i fronten av den revolutionen. Så det är bara för alla vita nordbor att ansluta sig. Det var väl det han talar om lite. Sen efter våra tal så förflyttade vi oss upp till den här centrumgatan som går rätt igenom där. Det var ju jättemycket folk ute. Så vi ställde upp oss där och började dela flygblad. Och det var mycket positiva folk som kom fram och tog flygblad. Det var kul. Sen hände det ju lite eller några argsinta personer var också som fick lite tillrättavisningar, men det var väl inget allvarligt som hände.
Ja, ni hade ju stött på någon äldre man också som förstod vikten av att bevara rasen ren och tackade motståndsmännen för att de bedriver kampen.
Jo, men precis. Det var någon av kamraterna som talades vid med honom. Och det är sant, alltså det får vi varje gång vi är ute, att folk tackar oss och säger till oss att kämpa på och fortsätta och sånt. Så även i Växjö. Men det var ju... Va?
Nej, men jag tänkte, ni blev inte bortjagade som 1985 då?
Nej, det blev inte.
Ni fick stå stolt på Växjös gator i lugn och ro?
Ja, jo, men vi stod där tills vi kände oss färdiga för dagen. Det var ju några så här lite störande element då, som bland annat någon kvinna som spottade mot en fanbärare. Men hon fick en tillrättavisning då. Sen försvann hon därifrån. Sen var det ju även en gubbe som gick förbi, började gapa och skrika. Så jag tog upp filmkameran då och började filma honom på typ 10 meters avstånd. Och då börjar han springa fram mot mig och säger att han ska ha filmen då, att jag måste ta bort den och skit. Han försöker även göra något utfall så ta kameran, men han blir också lite lätt tillrättavisad där. Sen kommer hans käring då så här pinsamt ber om ursäkt i princip och för bort han därifrån.
Så det var hon som var mannen i förhållandet?
Ja, hon kom då och bara, Lasse kom nu går vi. Förlåt. Så det var kul var det. Ja, sen efter en dryg timme, lite mer, så kommer ju polisen då. Och jag vet inte vad de tjabbar om. Det var väl det vanliga att det var brott mot ordningslagen att vara där och skit, så jag vet inte.
Ja,
det
som alltid
upprättades ju en som vanlig anmälan om brott mot ordningslagen.
Ja, vilket ingen har blivit fälld för, va?
Jo, någon gång har de väl det, men det är väl inget som händer så ofta. Men vi får väl se. Så det var väl den dagen, men det var en mycket lyckad dag.
Nej, det var inte färdigt där, va?
Nej, det var det inte. Förlåt mig.
Ni åkte ju till Tegnér kyrkogård och besökte den nationalsocialistiska aktivisten och soldaten Erik Nilssons grav. Man håller minnesstund där med, va?
Jo, men precis, det gjorde vi. Det höll jag på att glömma. Det är lätt hänt när man börjar bli gammal. Ja, men som sagt, Tegnér kyrkogården där, den ligger ju precis jämte stationen och det ligger ju centralt. Så vi passade på att gå in där och hålla en liten kort minnesstund för Erik Nilsson och hans bror Lennart Nilsson, om jag inte minns fel. Som stupade på östfronten under andra världskriget. Där.
Mm.
Och då tror jag det var allt för den dagen.
Ja, men det var ju händelserikt.
Mm. Jo, men det är trevligt. Sen även att man kan lägga in en så här lite minnesceremoniell minnesstund då för en stupad.
Ja, men då har ni fått med allt liksom. Ni har både hållit tal, ni har delat ut flygblad, ni har uppvaktat fallna hjältar. Och
så har ni förargat Lennart också ju. Eller vad heter han?
Ja, Lasse.
Lasse?
Ja. Jag tror han inte så... Kommer inte ihåg riktigt, men jag tror det. Jo, men det är alltid sådana folk man stöter på.
Nej, men dagen verkar ju vara lyckad. Och jag tycker ni fick med en allting. Alltså, det var en riktigt bra dag.
Ja, och sen att det var så pass mycket folk ute med. Så det var ju extremt mycket folk. Så det har ju synts i alla fall. Vi har fått ut vårt budskap till nästan i princip tusentals människor. Så... Ja, men det är en väldigt lyckad dag.
Så Växjö är en nationalsocialistisk zon nu?
Ja, jag har ju redan så här annekterat Dalbo centrum. Det gjorde jag ju i midsomras där.
Mm.
Så gettot är mitt.
Ja.
Det är jag som styr där.
Är det där framtidens arbetsläge skulle vara som du pratade om i en annan podcast som du hade varit med
i? Mm, ja, fast det var väl mer... Kanisto som pratar om hans läge.
Men jag sa du skulle vara vaktchef.
Ja, fast jag sa att i Småland så är det jag som kommer ha läge. Så hit kommer man inte att sätta upp sina läger. Det är redan upptaget.
Ja, sen har ni haft månadsmöte. Men jag vet inte hur mycket ni eller så kan berätta. Så...
Jag får väl inleda med att jag fick vara kokerska. Laga korvsoppa.
Kolsoppa?
Nej, korvsoppa.
Jaha.
Ja, från Finland var den. Men det var ingen vodka med i matkassen så jag blev lite besviken faktiskt.
Finsk sommarsoppa. Koskenkorv var en blommig tallrik. Det var inte det som bjöd på.
Ja, men jag tror det var typ lägger man i korv. Sen med Sverige en finsk korvsoppa liksom. Men det var inte så logiskt.
Ja, okay. Ja, jag har ju själv stått och varit i köket en gång. Det är nog de mesta jag lagat mat åt.
Ja, fan, var det inte då vi var västra kökslaget där, Linus?
Jo, vad fan, var det kotletter eller något jag gjorde? Kotletter och brunsås och potatis, va?
Ja, men du måste väl ha varit med när vi höll, var det Nordendagarna?
Nej, då var
det
inte jag.
Det? Nej. Då var det ju världens ståhej i köket ju. Det var ju typ 3-4 pass som stod där och skalade potatis.
Ja, men då hade jag inte velat vara med i kökslaget. Ingenting emot att laga mat. Så jag gillar att laga mat. Men när det är så många då hade jag varit stressig.
Ja, jo, man.
Men vi har ju fantastiskt kökslag i nästet. Det kan det där med att laga mat.
Nej, men det är ju sådana saker man inte får berätta hemma liksom att man har gjort. Mm. Så, det var sånt man inte heller kunde tidigare. Men som man nu har fått lära sig.
Och din fru bara, vad fan lagar du inte mat hemma för?
Nej, men hon vet ju inte om det, Linus. Hon fan inte källa.
Nej då. Jaha, ni gjorde väl annat än att äta bara eller?
Ja, det gjorde vi väl.
Vill du
ta det lite vad vi har gjort, Robert?
Ja, alltså vi höll ju en liten studiecirkel, gjorde vi ju.
Mm.
Om, ja, som vi liksom går igenom vårt partiprogram då.
Nej, inte partiprogrammet. Det var ju
aktivisthandboken var det nu.
Aktivisthandboken var för mig.
Jag brukar växla lite där. Så, men denna gången var det aktivisthandboken då. Nej, men det är väl bra så här. Vi får in nya medlemmar i nästet och man ska liksom gå igenom det lite med jämna mellanrum. Och så färska på minnet. Både partiprogram och aktivisthandbok. Alltså även om man har varit med länge och man har läst det 10 gånger så att man glömmer ju. Så är det ju. Och sen är det även saker som uppdateras också. Så det är inte alls dumt. Och det är ju sånt bland annat som man brukar ägna sig åt på ett månadsmöte då. Förutom allt som är hemligt då. Som vi inte kan ta upp här.
Vill du veta vad som är hemligt så får du ju helt enkelt gå med i motståndsrörelsen.
Helt korrekt.
Ja, så vi kan ju bara ta upp de tråkiga sakerna här. Vi kan ju inte ta upp de roliga sakerna liksom.
Att ni fikar och dricker kaffe. Och...
ja, men den är ju helt okej att ta upp.
Spela lite pingis som det finns i lokalen. Och...
vi dricker ju jävligt mycket kaffe med. Vi brukar ju faktiskt ha det som lite sån här... vad ska jag säga, invigningstest så här på nya medlemmar. Så ställer vi fram liksom så här, ja men typ så här en kanna med kokat vatten och liksom lite tepåsar och socker och sånt där i ena hörnet. Och så kaffe då, kanske lite mjölk och koppar i andra hörnet. Så får man ju se vad den nya medlemmen väljer då.
Och vi har ju inte haft något... så åker han ut direkt.
Ja, te, ja då får man inte vara med.
Då blir det gruppstryk.
Ja, och sen får jag Jonas aldrig mer köpa kaffe till nästa heller, för han kan inte. Han köper något billigt jävla rävgift.
Jag är ekonomisk.
Ja, det smakar skit. Då kan jag betala det, kaffet.
Det är fortfarande bara du som har klagat på det. Vi har haft det där kaffet.
Ja, men det var ingen som vågade. Det är väl ingen som går och säger det. Jag säger det. Jag gillar inte det där. Det var skitäckligt.
Nej, det var inget fel på det.
Jag kan ju säga typ att om man får den uppgiften att man ska koka kaffe, det är nog alltså det största ansvaret som man får på månadsmöten. För att jag menar, skulle du få in några bönor för mycket där eller för lite så det liksom inte blir så där riktigt perfekt. Då får du fan höra det.
Ja. Nej, men...
det heter småländsk kaffe. Det har ju nästa 3 hånat oss för. Det är för svagt.
Ja, ja. Men det är väl inget fel i att köra liksom kaffe 2 gånger, tänker jag eller?
Nej.
Men samtidigt så behöver de stark kaffe, för annars skulle inte vi höra ett skit av vad de sa. Du måste få bort det gurglandet där nere i Danmark.
Ja, så är det.
Nej, men det finns väl inte så jättemycket mer att säga om månadsmötet?
Nej, det gör det inte.
Något annat som ni vill ta upp i Hentenästet?
Ja, vi har ju haft månadsträning också.
Ja.
Det hade vi ju igår nu då när... lördagen innan vi spelar in här. Så man har ju lite halv träningsverk i låren.
Kallt, så var det ute eller är ni inne?
Nej, det var klart vi var ute. Vi är väl inga kärringar.
Alla som tränar inne, de är kärringar.
Ja, alltså om man går in för att träna bara för att det är lite kallt, då är man fan en kärring.
Jaha, du tänkte så.
De riktiga män, de tränar ute vare sig det är för väder. Det var i princip minusgrader och blåst som fan och lite snö och sånt.
Men det var trevligt. Ja, men det gick bra.
Ja, det tycker jag.
Några blodvite.
Har du skjort på dig, Jonas?
Nej, så manlig är jag inte. Jag hade byxor på mig. Långbyxor.
Blodvite?
Nej, inte den här gången. Tror jag inte. Inte på mig i alla fall.
Jaha. Nej, men med det då så går vi till en liten låtpaus och så är vi strax tillbaka med småländsk historia eller småländska nyheter. Så är vi strax tillbaka.
systemet. Vi måste sätta stopp. Vi ska riva era murar. Sitta er över klassisk grek. Vi ska vända era pengar. Kapitalet ska väck.
Välkommen tillbaka till NR Småland. Då ska vi hoppa in på småländska nyheter. Och vi ska avhandla elever tvingas klä sig anständigt inför moskébesök och protester om stenbrottet i Flevik. Och det vi tog upp förra avsnittet med Jonathan Sager. Han har varit kontroversiell igen och så han vill förbjuda oliktänkande på Twitter.
Jag tyckte fan vi var för snälla mot han i förra avsnittet. Alltså.
Ja, men nu jävla ska han få idag.
Ja, nu får vi ta igen det.
Ja.
Mm. Men vi börjar med Jonas nyhet om elever som tvingar sig klä sig anständigt inför moskébesök.
Mm. Jo, då är det så att det är Växjös fria gymnasium som skulle ha ett studiebesök i en moské i Växjö. Och innan det här studiebesöket då så fick eleverna meddelanden om hur de skulle klä sig. Tjejerna fick då att de ska ha anständiga kläder och täcka håret med en sjal eller halsduk. Ja. Men eleverna var inte så sugna på det här. De blev lite upprörda. Så det var ju många elever som stannade hemma från det här studiebesöket. Och även då att det riktade sig till tjejer tyckte de var kränkande. Då att killarna inte fick några klädkoder att klä sig efter. Men Ismail Abu Hilal, imam vid moskén i Växjö. Han går ut sen efteråt och säger att det inte har varit något tvång från moskéns sida. Utan bara en rekommendation. Det är väl lite kortfattat så då vad som har hänt. Men jag kan ju säga så att klä sig anständigt tycker jag väl inte är någonting blir kränkt över fan. Tycker dagens ungdomar klä sig ju rent ut sagt för jävligt.
Men alltså det är ju en viss skillnad på liksom att klä sig anständigt. Det gör man väl typ när man går i skolan tänker jag. Då ska man ju klä sig anständigt. Men att man ska täcka sitt hår exempelvis för att man ska gå på ett studiebesök i moské, det är fan och dra det för långt.
Jo, det håller jag med om.
Alltså, nu är det ju faktiskt Sveriges Radio som skriver anständiga kläder då. Alltså, vad menas med det då? Att de skulle ha jeans och tröja till exempel? Är det anständigt? Eller vad menar de? Eller menar de att de ska ha något jävla skinke på sig?
Nej, men det de menade med anständigt var då att de inte fick ha typ magtröjor då, så att magen syntes eller urringat. Inte för korta byxor och ingen kort kjol etc. Då. Så egentligen så är det ju bara att de ska ha långbyxor och en normal tröja på sig.
Men sen alltså jag kan inte säga, alltså för jag kör förbi väldigt mycket gymnasieskolor i Växjö. Jag kan inte säga att tjejerna där klär sig som några horor eller något. Om de klär ut sig som det liksom när de går på krogen. Det kan ju säkert hända, men när de går i skolan. Så brukar de ju fan ha långbyxor och långtröja på sig liksom. Det brukar inte vara något problem. Så jag tror inte det är det som, det är inte där skon klämmer liksom. Utan detta är ju att de vill ju att de skulle ha på sig slöja typ när de gick in i moskén.
Ja. Jo men alltså det, jag menar inte heller så här att de klär sig oanständigt i vanliga fall. De klär sig väl mer anständigt nu än för 10 år sedan.
Jag vet inte, alltså det finns ju vissa tjejer som klär sig som bimbos och det är kort linne och väldigt urringat och alltså så, men vad fan
Men sen, ja, sen blir ju, alltså hela diskussionen här blir ju väldigt konstig, för att jag menar, vad fan, vi ska ju gå in och plundra den här jävla moskén ju. Det är det vi ska göra. Det är ju vårt jävla land där, vill vi gå in där helt nakna så får vi göra det liksom.
Jo,
det är men mer, det är mer den inställningen man får ha mot främmande kulturer så här, som liksom ska ta plats då i vårt land.
Jag kan ju säga att jag inte vill springa in naken i en moské. Det kan jag ju säga det redan nu.
Men sen likadant, alltså liksom, sen att de, vad fan ska skolan på ett jävla moskébesök för? Alltså det, liksom, det har ju med religion. Det är ju liksom religionskunskap här då, liksom de ska besöka en annan religion och så här. Men jag kommer ihåg när jag gick i gymnasiet, så då tog de dit någon snubbe från Hare Krishna liksom. Som var så här, bara stod hej hej från Hare Krishna här, måla mig riktigt. Så stod han där typ och slog på någon jävla typ så här trumma liksom. Och bara, Hare Krishna, och typ någon jävla bjällra fan höll på med liksom. Och alla bara skrattade, tyckte det var skitkul. Det, så kan man väl göra istället. Om ska man liksom gå till en jävla invasiv religion i en moské liksom och begrunda detta?
Nej, men det är ju helt sjukt. Alltså,
jag ser inte något jävla utbildningssyfte med det heller. Vad ska de här svenska personerna då som går till den här moskén, eller alltså, vad kommer de få i utbyte? Alltså,
ja, det är lite egentligen när det
moské, men alltså, jag har varit på kloster. Alltså, jag fick inte något utbyte. Jag tycker de är dumma i huvudet de också.
Ja, egentligen fan själva kränkningen är väl att de tvingas att besöka den här jävla moskén liksom. Det är ju där kränkningen är, inte hur de, att de tvingas täcka sitt hår liksom. Utan det är att de ska till den här jävla moskén, tvingas genomlida den här jävla skiten liksom. Det är ingen ska behöva göra det.
Nej, det ska inte ens finnas moskéer i Sverige. Nej, men det är så alltså, att de blir två påtvingade jävla besöket överhuvudtaget, det är någonting som är fel. Och det är där de ska säga stopp.
Jag kan, om man, det finns ju en annan aspekt på det med, det är ju jävligt bra att många elever reagerar kraftigt. Men kanske inte just för att, oj, va? Får inte jag gå klädd som en hora här inne i moskén? Alltså, det är väl inte det. Jag menar med att de sätter ner foten, att de inte, vad fan ska jag dit för? Och folk överväger att sjukamäla sig. Det tycker jag är ganska bra ändå.
Jo, men jag har ju uppfattningen av att det är just på grund av den här klädkoden, eller vad man ska kalla det, de har fått.
Att de inte åsiktsmässigt.
Och täcka håret så, att det är där de har satt eller blivit kränkta då, och det är därför de stannar hemma. Inte att de går dit överhuvudtaget, det tror jag inte.
Mm.
Tyvärr. Utan, men folk borde ju sen när det kommer på tal att elever ska göra studiebesök på sånt, alltså, då ska man ju stanna hemma. Man ska aldrig besöka sådana om man inte har med sig sten man har tänkt kasta på.
Men där tog vi inte upp. Men det står ju ett utklipp, Växjös muslimer, där det finns en kart och lite information om besöket. Att ni ska ha anständiga kläder och tjejerna ska täcka håret med sjal eller halsduk. Det finns att låna om du skulle glömma. Men fan, vi sätter på deras jävla loppsjalar. Alltså använda sjal. Duschar ju för fan inte, och så torkar de sig med handen för fan i röv. Utan papper. Jag, vad fan ska jag vilja ha på med deras jävla skit för?
Nej, det
vill inte. Ja, fan, har ni på tal om att torka sig i röven. Stämmer det där man har hört typ att typ så här lite mer, hur ska man säga, typ muslimer från den överklassen liksom, har så här lång lillnagel.
Ja.
Ja, bara för att liksom ska visa att de inte jobbar. Och så tar de typ den och drar sig röven med. Stämmer det eller?
Jag vet inte om de drar. Jag har inte frågat. Men jag vet att det finns. Jag tror det är typ Libanon eller något sånt där. Och jag tror inte det har just med att muslimer. Jag tror det finns kristna libaneser och sådär som har sånt där lång... Eller alltså inte klipper nageln på... lillfingret.
Ja, med ett nationellt kulturellt uttryck då kanske.
Ja, jag tror inte det är just muslimer, utan det är en typ region baserat då. Så typ i Libanon finns det både kristna och muslimer, och jag vet att det är en här i stan då som har så, och han är kristen.
Kan du inte lukta på hans långfingernagel någon gång, Linus?
Nej. Nej. Gå fram och bara, får jag lukta på ditt lillfinger?
Uh-huh. Nej, men frågan bara rakt ut.
Torkar du dig? Eller torkar du dig i röven med den där nageln?
Ja. Säger han ja då, så får du fan fråga, gör det inte ont? Det borde du fan göra.
Ja, vi spårar direkt första nyheten. Men... Ja, nej, men vad kan man dra för slutsatser av det här då? Ja, vi för det första ska vi inte ha moskéer här. Mm. Och sen ska inte de sätta agendan för hur våra döttrar och söner klär sig. De ska anpassa sig hit, och då duger det inte, så kan de dra åt helvete. Det kan de göra om vilket fall som helst.
Och om man blir tvingad att besöka moské så går dit naken.
Men alltså, ja, jag vet inte... Alltså, det gäller väl alla liksom, ta seden dit det kommer, eller? Mm, alltid. Ja. Och det är liksom inte vi som ska ta seden bara för att vi går till deras moské. Utan liksom, det är de som tar seden för att de är ju fan i vårt land, ju.
Ja. Hur känner vi oss klara där, eller?
Ja, och till Växjö fria gymnasium kan jag också dra åt helvete.
Ja, då ska vi hoppa in i Roberts nyhet om stenbrottet i Flevik.
Ja, jag har blivit lite en av nästes miljöpartister, känner jag, för jag har blivit lite sådana här, vad säger, miljönyheter.
Du är motståndsrörelsens Åsa Romsson.
Ja.
Nej, förlåt Robert, det var slagande.
Nej, men jag vet inte, jag är lite schizofren så här, köra V8 men ändå liksom värna om natur och miljö något vis. Ja, men det är så här, denna nyheten har väl många infallsvinklar, och tycker att det kan vara en nyhet vi kanske kan diskutera rätt så mycket kring. Men jag börjar väl med att presentera vad det är som har hänt. Och det är så här att tidigare år så fick ett bolag som bryter dekorsten i Flivik utanför Oskarshamn tillstånd att bryta sten i 30 år framöver. Och detta har gjort de boende byn oroade över tillgången på färskvatten. Och anledningen till att de oroade på tillgången på färskvatten kommer vi till här lite längre fram i nyheten. Men den här bergtäkten då har ju funnits i Flivik i drygt 150 år. Och här utvinner man bland annat granit och dekorsten, men även så kallade ballastprodukter från den reststen som blev. Verksamheten har en egen hamn som lastar produkter som ska säljas vidare, ofta till Östeuropa. Så här har vi en exportindustri, om man säger. Det är bra för Sverige. Och i det nya tillståndet från mark- och miljödomstolen finns det en stor förändring i verksamheten. Bolaget får nu borra djupare och på större yta än tidigare, vilket innebär att man måste pumpa bort grundvatten. När man spränger sig djupare ner i berget måste det grundvatten som finns pumpas bort och föras vidare ut i havet. Vid full verksamhet kommer täkten att pumpa ut 14 liter vatten i sekunden. Något som flera av de boende området menar kan påverka tillgången på färskvatten. Och det är Birgitta Sundén Norman som bor i Flivik som säger så här. Det var när man förstod hur mycket vatten som de skulle pumpa bort ur täkten varje år i 30 år framöver som vi blev oroliga. Det var det som gjorde att vi reagerade och agerade. I byn Flivik finns inget kommunalt vatten. Här får boende förlita sig på de vattenbrunnar som fylls på av grundvattnet djupt ner i marken. Och hon, Birgitta, säger så här att det fanns planer på att bygga en pipeline från Misterhult. Men det tyckte man från kommunens sida var dyrt. Och nu har man då överklagat den här domen och låta, vad heter det, bergtäkten bryta ytterligare 30 år i mark- och miljööverdomstol via hovrätt. Så det är liksom, här är det bra med en industri i Sverige som bryter sten och exporterar utomlands. Det ger oss intäkter till landet. Men samtidigt så ska väl inte det ske på bekostnad av de som bor här i Flivik liksom.
Nej, och dessutom att det riskerar det grundvattnet. Alltså så.
Ja, men visst, alltså det pumpas för grundvatten på fler ställen i Sverige liksom. Men det är väl också så här då att då kunde väl kommunen kanske igång det här projektet så att de hade kunnat få kommunalt vatten. Alltså då hade man ju löst problemet. Man hade liksom... De här som bor i Flivik där då liksom vet att vi kommer ha tillgång till vatten för vi har kommunalt vatten. Men nu helt plötsligt så låter man en industri då utöka. Och det kommer ju liksom kanske påverka de här så mycket så att till slut har de inget vatten och då kan de inte bo kvar. Det kommer göra att deras vad heter bostäder förlorar värdet liksom.
Hur många är det som bor i Flivik?
Ja, det har jag kollat upp. Nej, det har jag faktiskt inte kollat upp. Men det är väl inte jättemånga, kan jag tänka. Det verkar googla på det lite snabbt.
Det verkar inte vara någon jätte... Men det tillhör ju Oskarshamn, så det är väl någon förort eller någonting till Oskarshamn då, eller?
Ja, vi ska se här.
Figgeholm.
Googla på Flivika. Men samtidigt, alltså det spelar egentligen ingen roll hur många som bor där. Det, jag tycker det är ett jävla övertramp av staten och liksom... tillåta gruvindustri som påverkar folk så här, oavsett om det är bor typ fem passar, då i så fall så får de ju köpa ut dem liksom.
Det, ja, men det var lite det jag tänkte på det, för att de har ju liksom 743 bor i den området. Men jag kan ju, alltså det handlar ju om att de har typ varit dumsnåla eller?
Ja, kommunen menar du?
Ja. Att det var för dyrt att göra åtgärder. Att de, eller vad du sa någonting där att det var...
Alltså de hade ju funderat på att dra en pipeline då.
Ja.
Från någon närliggande ort. Så de skulle kunna få kommunalt vatten då.
Ja.
Men det hade man ju ansett att det var för dyrt. För det har man inte gjort.
Det är ju, handlar ju lite om dumsnålhet.
Men sen känner jag också att liksom det kanske är så här... att det är myndigheter som inte kan samarbeta och inte fungera. För att jag menar, liksom, tar de ett beslut och att ja, det är klart att ni ska få bryta sten i 30 år till. Ja, men då kanske de får ta kontakt med kommunen och kolla liksom, att hur funkar det här med vatten? Hur kommer de boende i området ha vatten? Finns det kommunalt vatten? Nej, det finns det inte. Men då får vi göra en plan för att vi ska lösa det här med kommunalt vatten till dem. Och så kanske till och med det här företaget som bryter sten får gå in liksom, och sponsra projektet på något vis ju. För det är ändå de som påverkar de boende.
Jag läste något.
Det här tycker jag är svårt. Alltså för jag,
Nej, men jag såg att Stenbolaget som... Och Stenbolaget litar på... Nej, sina... Ja, pratade Robert.
Ja, jag vet inte vad som händer. Det är väl internetproblem kanske. Men jag tycker sånt här är så jävla svårt. För att jag menar samtidigt som man vill ha en exportindustri. Så det är jättebra för Sverige som nation. Så får det ju inte liksom gå ut över de som bor i landet och göra deras liv sämre. Liksom.
Absolut inte. Men jag läste att Stenbolaget litar på sina konsulter gällande det här med påverkan på grundvattnet. Och de har öppnat för åtgärder, det här Stenbolaget som utvinner granit där då.
Ja, men det är väl helt korrekt agerat av dem då.
Ja.
Men jag riktar ju min kritik här till kommunen och staten liksom, som jag tycker att de borde ha bättre samordning och kanske liksom planera upp detta på ett bättre sätt. Man kan inte ge tillstånd för någonting utan att ha tittat på vad det påverkar.
De måste, ja, det är precis, liksom de måste göra
det här. De bröt kalk på Gotland liksom. Varför kunde de inte låta dem fortsätta bryta kalk där exempelvis? Det liksom var ju en sak som skulle förstöra hela byggindustrin i Sverige om de inte fick fortsätta bryta kalk. Och där har man ju inte hört liksom att det här kalkbrottet på något vis skulle påverka grundvattnet eller någonting.
Nej, men summan är väl den att alltså, man måste ha med det i beräkningarna. Man måste ha gjort någon analys. Hur kan det här drabba alltså, färskvattnet? Hur... Alltså måste ha gjort en analys och att ja, det här kanske inte är så bra. De kanske inte ska få tillåtelse att bryta sten just 30 år. Vi kanske ska sätta det lågt först för att se vad det får för konsekvenser. För att sen göra vissa förändringar eller bygga en pipeline. Alltså så.
Ja, precis. Jajamän. Så, det där, men vi får väl se vad som händer i Flivik och kanske återkomma till detta. För det blir en naturkatastrof.
Nej, men jag tror inte det kommer bli någon jättestor. Alltså, ja. Men visst. Men det är ju som du säger staten och kommunen som faktiskt får bära hundhuvudet på att de har liksom, ja, tabbat sig. De skulle ha gjort en bättre analys av läget.
Men då tycker jag väl att vi kliver kanske vidare in på en lite mer intressant nyhet.
Ja, men det kan vi göra. Och det är ju den här Sverigedemokraten som vi talade om i förra avsnittet. Men då ville han ju, han ville väl förbjuda drag queens, sagor för barn. Inte för att de var drag queens, men att det var sexuellt tema. Det var den socialdemokraten som har varit i blåsväder. Och han vill inte bara förbjuda oliktänkande på Twitter. Han vill även terrorstämpla Nordiska motståndsrörelsen. Men efter mothugg raderar han sina inlägg och vill heller inte svara på frågor. Som Nordfront uppmärksammat flera gånger har politiker över hela världen uttryckt oro över att yttrandefriheten kan komma att bli mer omfattande på Twitter sedan Tesla-grundaren Elon Musk tog över. En av dessa som är orolig för att yttrandefriheten faktiskt på något sätt fungerar just nu, eller på Twitter. En av dessa är 20-åriga Jonathan Sager som representerar Sverigedemokraterna i Kalmars kommunfullmäktige. Han förespråkar snarare att yttrandefriheten ska begränsas på Twitter, bland annat genom att politisk opposition inte ska få konton på plattformen. I ett inlägg då så sträckte han till och med ut handen till sina politiska motståndare och undrade om han inte kunde enas om att Nordiska motståndsrörelsen inte bör finnas på Twitter. Efter detta tillade Sager även att motståndsrörelsen borde terrorstämplas utan att förklara exakt vad det innebär. Efter vissa svårigheter att försvara sina utspel kom han dock att radera det kontroversiella inlägget.
Men där får vi säga typ att i förra avsnittet så gick jag rätt hårt åt han Jonathan Sager här. Jag tyckte liksom att han höll på mest på fjolla. Men sen så var
speciellt när han gick ut och pudlade om det här med sagorna. Alltså, han skulle inte ha bett om ursäkt, han skulle ha bett SD dra åt helvete. Men han är samma skrot och kon, han är inte ett dugg intresserad av yttrandefrihet och vad som är rätt och fel. Och
nej, men jag vet inte, han vill väl godhet signalera lite till sina väljare liksom. Eller så, titta jag gör rätt. Men han liksom, han tog ju inte ens i. Och sen nu då liksom så visar ju sitt rätta ansikte. Helt plötsligt liksom, för han är ju en skitstövel helt klart.
Ja.
Det här är ju liksom inte någon snubbe som SDs väljare har röstat på. De har ju trott att de har röstat på en helt annan person.
Så är det. Men Nordfront har ju, när Nordfront ringer Jonathan Sager säger han först att han har tid att svara på frågor. För att sedan slänga på luren när han får klart för sig att det gäller hans kritik av Twitter samt yttrande- och föreningsfriheten. Sager har som lokalpolitiker framförallt gjort sig känd för sitt engagemang i homolobbyfrågor. Han har motsatt sig sagostunder för barn med drag queens, men deltar gärna i diskussioner om hur så kallade hbtq-personer har det i samhället.
Ja, men liksom,
ja, kör du Robert.
Det är ju typ som deras partiledare liksom. Han får inte gå med i Pride-tåget, men han vill ju gärna göra det.
Jo, men sen också att han tar bort alla de här inläggen och typ, ja, jag vet inte vad, om han skäms eller om han...
Nej, det är för att han inte har något argument.
Ja, det är det säkert. Men alltså, han kan ju fan inte ens stå för det han tycker, den jävla tönten. Men vilka grunder skulle motståndsrörelsen sen terrorstämplas? Alltså, det är också bara han springer så här globalisternas jävla ärende.
Ja, dels då man ser om det skulle vara något, jag vet inte vad han syftar på, jag bara skjuter från höften, men om han syftar på att folk i vår organisation är dömda för brott. Ja, men det finns de som är med i sossarna också som är dömda för brott. Ska de terrorklassas?
Jo, men sen var det ju även, jag har ju sett lite av de här Twitterinläggen. Det var någon annan jävla SD-mupp där som typ försökte koppla den här Theodor Engström i Almedalen till oss också. Beskyllade på oss än en gång.
Var det en SD?
Ja, det var någon annan sån jävla tönt från SD. Jag kommer inte ihåg vad han heter, men det var innan allting raderades.
Jo, men då har de ju ingen koll, för att både åklagare och polis och allting har ju, och Säpo också, har ju sagt att det där har ingenting med dem att göra.
Nej, men de försöker ju ändå så här...
Ja, de försöker dra billiga politiska poäng.
Jo, men alltså det är så här, SD är, alltså det är fan de som skriker högst om att förbjuda oss och typ så här, alltså de är ju så jävla rädda att förlora allt deras stöd. Nej. Men det är väl typ som jävla luftslott de har röstat på. Så kommer de
det är
att
typ
gå
som, det är typ som konservativa över hela jävla jordklotet beter sig på det viset. Alltså konservativa i speciellt USA är ju exakt likadana liksom. De har ju en fasad där det är liksom de är som typ SDs väljare tror att de är det här jävla killar som kommer göra förändring liksom och nu kommer få tillbaka våra gamla liksom normer vi har haft och så. Men det är ju som du säger Jonas, det är de som skriker högst om förbud mot revolutionära organisationer som nordiska motståndsrörelser så verkligen vill göra den förändringen som de här konservativas väljare egentligen vill se.
Jo, men det är också så här att kraftigt ta avstånd från det folk försöker påklistra dem. Att de ska vara nazister. De känner de typ så att de måste förbjuda nazistiska organisationer som de kallar det. Just för att ta avstånd kraftigt.
Sen vet ju vi, och det har vi tagit upp i den här radion också. De är ju de störst sionistvänliga, alltså det största, mest sionistvänliga partiet vi har.
Ja, ja, absolut.
Alltså det är klart att de inte vill att nationalsocialister ska få yttra sig på internet eller få ha en organisation.
Nej, men det är de som håller på att hetsa mest om att förbjuda såna här organisationer som vi tillhör.
Och där får man ju ändå ge vänstern, alltså vänsterpartiet till exempel, alltså lite cred för dem. De vill ju inte se, för de anar ju att nästa gång är det vår tur. Typ.
Jo, men det borde ju SD också fatta. Att, jag menar, börjar de med att förbjuda motståndsrörelsen så kommer ju SD vara näst på tur. Alltså det är ju dit det kommer gå. De kommer inte kunna täcka bort.
Jag tror fan inte att det skulle bli så. Alltså om jag ska vara ärlig. För att,
jo, men nej, men det är ju bara alltså.
De spelar... Som att de är utsatta och hatade av alla andra partier. Och så här.
Jo, men de gör ju allting för att accepteras som ett vanligt parti.
Ja, och jag tror att det kan vara heta debatter. Hur uttrycker du det? Som hon Annie Lööf sa. Men alltså, det skulle inte förvåna om de sitter liksom och käkar lunch ihop. Alltså, sen. Alltså, jag tror att det är samma skrot och korn.
Och Jim Olsson och Annie Lööf sitter och äter lunch tillsammans, tror du det?
Jag skulle inte förvåna mig ett dugg. För att det är samma, det är samma jävla skrot och kon. För att de...
Jo, alltså vi vet ju det, men alltså väljarna vet ju inte det.
Nej, men väljarna typ epa-raggare som ska rösta för första gången typ nästa val. Oh, alltså de ser det som något radikalt med tanke på att media utstrålar dem som hemska
nazister. Alltså, folk tror ju fortfarande att SD kommer göra skillnad på riktigt. Många tror ju även att det här är bara en fasad och att när de väl får makten så kommer de ändra helt och skicka ut alla invandrare. Men det kommer ju inte bli så, alltså, det ser vi ju. Vi vet ju det, det kommer inte bli så.
Nej.
Men Sverigedemokraterna är väl de som har rensat mest i sina led. Liksom. De har ju plockat bort alla de här gräsrötterna. Som var lite radikala som ville se en förändring. De är ju borta nu.
Jo. Alltså,
de är ersatta av sådana som Jonathan Sager istället. Liksom.
Mm.
Jo, men SD förbjöd sitt liksom ungdomsparti. Alltså verksamhet. Och ersatte dem med helt nya. De tyckte det var så hemskt att svenska ungdomar stod på gatan med Sverigeflagga. Det tyckte de var för radikalt.
Nej, men det är bara en gäng idioter. Jävla
SD då skulle likväl kunna ha Israels flagga och EUs flagga och stå på torget. Alltså, de är inte svenskvänliga för 5 år.
Men jag lovar att snart ser vi en Jimmy Åkesson med lång lillfingernagel. 100%.
Ja, eller en kalott.
Ja, det är med. Ja.
Men jag tycker också att den här Jonathan Sagan kan
göra... Då är ju frågan liksom, vad är den tåkas i röven med? Är det lillfingernageln eller är det kalotten?
Den svenska flaggan förmodligen.
Ja.
Tyvärr.
Jo, men jag tycker den här Jonathan Sagan kan ta och höra av sig till NR Småland och förklara sig.
Han kan gärna få vara med.
Han är ju, ja, han är ju fan inbjuden nu. Det är en officiell inbjudan till att delta här. I diskussion med oss ju.
Jag kan ju även passa på att bjuda in han till nästa träning vi kommer ha. Så kan han få boxas lite.
Hans kontaktuppgifter finns väl på SDs kommunsida, kan jag tänka mig. Eller kan
jag menar, han gör väl som alla andra och lyssnar på en av Småland, så att det ska väl inte vara liksom.
Nej, men det finns säkert någon SD-are som vet vem man är, så kan väl djungeltrumman gå då, så kan han, nu har han 2 veckor på sig att komma med argument varför vi skulle förbjudas eller terrorklassas.
Ja, vi kan ju se om man gör som Mattias Karlsson, gråter ut i tv om att vi har hotat honom.
Ja, har vi inte gjort.
Nej. Vi har ju bjudit innan ju. Vi är ju välkomna. Ja.
Vi kan diskutera terrorstämplingen och hbtq-frågor med honom om han är med nästa avsnitt.
Och ha en boxningsträning.
Jag tror detta kan bli hans genombrott. Liksom. Det är detta som kommer ta han upp i karriären.
Han tog samtalet med nazisterna.
Och sen gick han med då. Vi omvända Linus.
Ja. Ja, så nu torkar han sig i röven med en kalott istället. Ja, nej, men SD är ju så här. Alltså det kommer ju hela tiden nya grejer.
Mm.
Alltså det ska förbjudas, det är mer övervakning. Alltså de vill ha en polisstat. Alla, jag läste någonting i chatt eller i kommentarerna som Max Rosenfors skrev, vilket jag tyckte var ganska bra. Han skrev att jag har faktiskt lika mycket förakt för borgerliga högen som jag har för kulturmarxistiska vänstern, vilket inte är något enormt förakt egentligen. Båda två är helt borttappade när det gäller världens läge och vet helt enkelt inte bättre. Alltså, för det, jag tror inte han vet vad fan han snackar om, helt ärligt alltså. Och det blev ju ganska tydligt när han fick mothugg och sen tog bort.
Jo, men han gjorde väl bara de här inläggen då för att han skulle bli accepterad av alla andra politiker.
Eller så är det ju faktiskt så de vill ha det. Kanske inte handlar om alltså acceptans, utan kanske handlar mer om faktiskt vad de står för.
Jo, men det är det. Men det, jag menar att det är ett sätt för han att... Ja, men alltså visa för övriga partier att att SD är likadana. De vill samma sak. Man vill ju enas med alla andra då, att man ska vara överens om att NMR borde inte tillåtas på Twitter. Man vill ju bli accepterad av andra politiker.
Går inte, nästa vecka kommer det någon nytt jävla uttalande för någon knäppskalle. Så får vi ta upp det med, men så här kommer de fortsätta. Mm. Dels som du säger då, Jonas, att de vill accepteras, och delvis så är det så faktiskt deras politik. De vill förbjuda, de vill ha mer övervakning.
Mm.
Ja, men jag känner typ så här, typ att SD är väl ett parti som är fullt med massa Morgan Johansson kanske. Så jag menar, Morgan Johansson, den är väl den som vill ha absolut mest polisstat, övervakning, förbjuda fan alla som finns.
Han gillar ju ingen annans åsikt. Han gillar ju absolut aldrig någon annans åsikt. Det är bara hans åsikt som är bra. Han skulle kunna bli en typisk, som de kallar själva, diktator. Han skulle ju köra över allt och alla om han skulle få bestämma.
Ja, men det är inte lite som att Sverigedemokraterna är ett sånt parti där han hade egentligen passat. Alltså, så. Alltså med deras liksom inställning, hur de beter sig.
Jo.
Jo.
Ja, ska vi nöja oss där och hoppa in i, ta en liten paus och sen småländsk historia. Ja, då går vi till småländsk historia och så är vi strax tillbaka.
Hej och välkomna till detta segment av småländsk historia. Småland är ett landskap som ofta förknippas med påhittighet, seghet och klurighet. Egenskaper som går hand i hand med att landskapet beskrivs som fattigt och att smålänningen har haft ett torftigt och hårt liv genom historien. Och citat som "inför vår herre är vi alla smålänningar" talar väldigt mycket om den syn man har haft på Småland som landskap och dess invånare. Men denna påhittighet, denna seghet, denna klurighet har inte bara gjort sig uttryck i en företagsamhet och uppfinningsrikedom som Småland har kommit att förknippas med. Och de mörka skogarna och den steniga marken har inte bara kommit att förknippas med fattigdom, utan det har varit hörnstenen i mycket av den mystik som har funnits i Småland, som har gett upphov till en mängd sagor och berättelser, såväl okända som kända, lokala och rikstäckande, som har, och med rätta, gjort Småland känt som ett sagornas landskap. Och några av dessa sagor kommer vi att titta närmare på denna gången, och då från boken Sagor från Småland, upptecknade av prosten Carl Fredrik Cavalius. Dessa sagor, de är av varierande längd som man kan hitta i boken, men jag har synat ut 3 stycken kortare sagor. Och likt de flesta sagor så förmedlar ju även dessa en sensmoral, så att man ska lära sig ifrån dem, samtidigt som deras syfte är att vara underhållande. Och jag skulle bli väldigt positivt överraskad om någon av er som lyssnar har hört dessa tidigare. Och har ni det, så hör gärna av er till NR Småland. Den första sagan heter Friaren och flickorna som ej kunde tala rent. En bonde hade 3 döttrar, men ingen av dem kunde tala rent så som annat folk. Alla 3 vore rätt galna efter att gifta sig, men ingen ville vid dem. Slutligen förmåddes då en, som var hemma långt borta, till att giva sitt bifall till den ena. Kom en dit på förlovningen, kunde han ej förmå någon enda av systrarna att svara sig ett ord, emedan deras moder hade förbjudit dem att öppna sin mun. Medan han var där, under tiden var den ena sysselsatt med vävnad. Allra bäst hon satt yttrade hon likväl bast å. En annan svarade låg ut på. Den tredje tänkte hon skulle varna dem, deras moders förmaning. Yttrade även ta ecke mod. Och vi kulle tia, men sliana vår inne. Däryd utbrast allesammans i ett gemensamt skvadaner och friaren avlägsnade sig genast och de måtte leva ensamma. Och här ser vi då ett exempel på en saga då som förmedlar kort och gott att man ska lyssna på sina föräldrar då de troligtvis i många fall vet vad som är bäst för en av erfarenhet och annat. Och den här typen utav sagor är ju inte sådär jätteovanliga. Som ett exempel då så skulle man ju kunna likna det vid berättelser som finns om näcken kanske, eller sjöhästen, och om olydiga barn då som går för nära vattnet eller kliver på sjöhästens rygg, och att det då blir konsekvenser utav detta, och konsekvenserna blir ju allt annat än önskvärda, även om det i detta fallet inte är lika drastiskt. Nästa saga som står på tur, det är då Skatten i åken och den avundsjuka grannen. Och då torparen som fann ett guldskrin i sin åker. Det var en mycket fattig torpare. Han hade många små barn. En dag var han så bedrövad. han hade inte att äta. Så han gick ut om morgonen för att ärga sin åker. När han hade ärgat en stund fick han se ett skrin. Det öppnade han och det var fullt med guld och silver. Han blev mycket glad och gick hem och köpte mat och kläder till sina barn. Han hade en elak granne. Den var mycket rik och snål. När han fick se hur mycket den fattige hade så förtröte honom. Och han frågade den fattige varifrån han hade fått all sin makt. Då sade den fattige att hans hustru hade fått ett litet barn. Det tog han och gick till kungen med. Därför sade han att han hade fått så mycket penningar. Då tänkte den rike att han skulle få så mycket med. Han hade också ett nyfött barn. Det dödade han och lade på en tallrik och bar till kungen. Men han blev tagen och fick dö för sin snålhet. Och det är väl kanske som man brukar säga att synden straffar sig själv. Och här ser vi ju då ett exempel på detta. En saga om snålhet och hur den här snåle grannen då i sin girighet och i sin pengahunger inte bara tog sitt barns liv utan han miste ju själv också då livet på grund av detta. Och det här är ju då en saga egentligen som har det som sensmoral. Att man ska inte vara girig. Man ska inte vara makthungrig. Och att en sån här typ av saga finns är ju inte så där jättekonstigt heller. Kollar man på hur samhället såg ut förr så skulle man ju inte sko sig på andra. Utan alla var ju tvungna att samarbeta för att klara sig. Och är det då en person som är för snål eller för girig och ja, misströstar det alla andra har så kommer man inte klara sig sådär jättelångt. Och då är vi egentligen inne på den sista sagan. Och det är då trollet och bondens julgröt. Bonden som hörde trollen tala. Det var en mycket elak bonde. Han var både snål och svår mot sin hustru. Dagarna före jul skulle han gå åt skogen efter ved. När han stod vid ett berg och höll på att lässa fick han höra hur trollen talade och skrattade med varandra. Vart det skulle gå och ta sitt julkalas. Den ena sade, jag ska gå dit och den andra dit. En av dem sade att han skulle gå dit på det stället där den elaka bonden bodde. Hon sade, när hustrun kokar julgröten och lyfter av grytan, då slinter grytfoten och hon spiller. Då svär bonden, då blir det ingen välsignelse med gröten och jag får alltid ett hot. Bonden fick ett annat sinne än han hade haft förut. Om julkvällen såg han noga efter hur det skulle gå med gröten. När hustrun lyfte av grytan, då slant den. Hon spillde lite gröt och hon blev rädd att han på vanligt vis skulle svära. Men han bad Gud välsignat. Det hade han aldrig gjort förr. Tredje dagen jul skulle han köra åt skogen, igen efter ved. Då stod han utanför samma berg. Då var alla trollen hemkomna från var sitt håll. Och de berättade för varandra hur dant kalas de hade haft. Alla var nöjda, utom den som hade varit hos den elaka bonden. Hon sade att han bad Gud välsignat. Så hon ingen makt hade att äta. Då skrattade de andra åt henne. Att hon ej skaffade sig bättre. Detta hörde bonden. Ifrån den stund var han alltid god och beskedig. Och det var den sista sagan. Och kanske som man brukar säga, där var sagan slut. Och kanske passande att det var ett litet jultema på den. Nu när det börjar dra ihop sig till jultider och mörkret kommer, men även snön. Med detta så önskar jag er tack så mycket denna gången och på återseende.
Du hittar NR Småland på nordiskradio.se.
Ja, då var det dags att runda av veckans avsnitt av NR Småland. Och har ni mail? Har ni tips på mail? Ja, vad fan, ni kan mejla tips och nyheter eller ämnen som berör småländsk historia till nrsmaland@nordisradio.se. Ni kan även följa oss på Twitter, NR Småland. Förlåt för mitt syntax-error. Så får jag tacka Jonas för ditt deltagande idag.
Ja, tack själv.
Och tack Robert för din medverkan.
Ja, tack så mycket. Sådär. Men det blir rätt stor skillnad mellan förra avsnittet och avsnittet. Jag tror fan inte det blir ett enda pip i det avsnittet.
Där kom det. Men så får vi tacka alla lyssnare, så är vi tillbaka om 2 veckor igen. Hej!